Hej! Med nya Renault Zoe kan du färdas 100% elektriskt i upp till 385 km på en enda laddning. Och nu kan du även välja att privatleasa nya Zoe i 12, 24 eller 36 månader. Allt för att du ska kunna känna på livet med elbil. Välkommen till din Renault-återförsäljare.
Välkommen till vår podcast Uppstickarna, där vi, jag, Johanna Snickars och Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation.
Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder. Och vi vill såklart också veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna. Och Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Men innan vi bjuder in gästen, Johanna, vad har hänt sen sist?
Ja, men jag fick ju faktiskt tillfälle här att föreläsa på Ericsson om Uppstickarna, alltså mitt dagjobb. Ericsson är mitt dagjobb och mitt framgång. Så det var väldigt kul och mycket frågor och kommentarer. Och sen har jag gått en ayurvedisk matlagningskurs med min pappa. Och på grund av höstmörker har jag fått trappa upp min D-vitamindos till gånger 10 den rekommenderade dosen, för uppenbarligen är den så låg.
Gick du och testade då?
Yes. Aha. Jag har gjort 2 gånger nu i år och jag behöver bara öka och öka och öka. Det känns inte som att...
Mm-hmm. Kör sådana här spray i munnen eller piller? Kommer du inte ihåg att tipsa dig förra
året? Jo, jag kör piller. Hittills känns det bättre. Vad har du gjort för dig?
Vi har sålt vårt landställe på Justerö, så vi har fullt upp med det. Jagar nytt. På jobbfronten har det varit en hel del utbildningar. Och PR-kollektivet som jag är del av växer. Så jag har fått nya proffskollegor. Så det är superkul också. Och snart fyller jag år. Det är ju viktigast av allt.
Ja, det är november i din födelsedagsmånad.
Yes.
Men dagens gäst då, det är ingen mindre än Katarina Berg, titel CHRO, alltså global HR-chef på Spotify. Hon har tidigare varit HR-chef på bland annat Kanal 5, Swedbank 3 och Rusta. Sen 2013 har hon arbetat på Spotify och sitter i ledningsgruppen. Och har gjort många nydanande förändringar som att införa 6 månaders betal för föräldraledighet för alla medarbetare över hela världen. Något som dåvarande president Obama till exempel ville höra mer om och tog ett möte med Katarina om. Och 2017 införde hon att medarbetare själva får välja vilka högtider de vill ta ut semester. Så om man vill fira jul eller Kwanzaa eller Chanukka ska jag ju upp till en själv. Hon är en av Sveriges populäraste föreläsare inom kategorin HR och ledarskap och utsågs 2017 av tidningen Chef till Sveriges bästa HR-chef. Välkommen Katarina, vi är superglada att ha dig här.
Tack snälla, kul att få vara här.
Missar vi något i introt?
Det tror jag inte. Det är otroligt maffigt och dessutom tror jag ju att jag är van att bli kallad precis vad som helst. Det där är inte så himla viktigt, tror jag.
Om du skulle berätta om dig själv i ett par meningar, vad skulle du säga då?
Att jag är en helt okej HR-chef som lever på min energi och nyfikenhet snarare än att jag är så förbaskat duktig som ibland folk säger att jag är. Och för att jag har haft talang att välja bra team och det är alltid någon annan som ska ta emot utmärkelsen för det de gör snarare än det jag själv har gjort.
Så det är därför varje gång Spotify vinner någon sån här årets främsta arbetsgivare eller någonting, så du har aldrig tagit emot dem här priserna. Ja, det verkar alltid vara någon ung medarbetare.
Mycket så. Dels är det ju faktiskt en team effort och sen är ju de flesta priserna gjorda på det sättet att det är någon som ska ta emot dem och sen så tror jag att vi ibland är väldigt traditionsbundna och det är enkelt att liksom utse en person snarare än ett helt team. Och hur gör man då och vilka är det? Och så förstår man inte att vi själva kanske kan utse det. Så när vi får utmärkelser så brukar vi nog skicka de personer som har varit en stor del av det och vi några få tillfällen så har väl jag hämtat det där. Men också tycker jag är intressant om man går upp då och tackar och ger cred till sitt team som man vet mycket väl har gjort arbetet. Så tycker jag man får en kommentar och det spelar faktiskt ingen roll så ingen behöver ta åt sig mer eller så måste alla ta åt sig. Då säger de så här, ja det är typiskt kvinnor att säga så istället för bara ta emot priset. Mm. Och då tycker jag, ja det kanske det är men det är ju sant. Du kan vara världens bästa chef och inte lyckas med någonting om ditt team är uruselt. Du kan vara en ganska dålig chef och ha ett fantastiskt team och ni når framgångar och resultat. Så, och det tror jag man ska ha klart för sig. Och jag tror det finns ingenting som är så lätt som när man jobbar på en arbetsplats som alla älskar att älska. Att man kan tro att det är du själv som är intressant. Och jag tror också om du får lite framgångar med jämna mellanrum att du kan gå på myter om dig själv, vilket jag tror är livsfarligt. Så att ett jättefint team, hårt arbetande och som jobbar tillsammans. Och sen ska det vara någon central figur som tar emot de där sakerna. Och då tror jag man ska ha klart för sig att det hade inte med dig att göra.
Men är inte det ett exempel på ett väldigt bra ledarskap?
Men jag kanske, men jag tror faktiskt att det, är så här, det viktigaste av allt är kanske att ha ett öga för att plocka ihop ett diversifierat team som ett trivs ihop, två vill åskomma någonting som kanske är större eller bättre eller starkare när de tillträdde, vill göra det tillsammans och som har roligt tillsammans. Då blir det ganska självspelande piano. Du behöver inte vara så mycket chef, du behöver inte vara så mycket ledare, utan det kanske är att peka ut en riktning. Och sen så försöka röja hinderbanan så att det inte finns så mycket liksom hinder där. Och sen låta dem göra arbetet. Och kanske som att vara i vägen så lite som möjligt, tror jag är själva knepet. Men, och det är väl kanske någon form av ledarfilosofi också.
Mm.
Sen alla som har jobbat med mig, jag tror att de skulle ganska snart säga ja, men hon är skitjobbig, ja det är jag. Och det kommer alltid något nytt över bordet och vi ska alltid göra något nytt, ja det gör det. Och att det är ganska tröttande, det tror jag säkert att det är. Och ber man henne om åsikter så har hon åsikter om allting. Men om man inte gör det, då lägger man inte i särskilt mycket heller. Så att man får vara beredd på att jag är en åsiktsmaskin om det mesta och jag har en idé om hur det ska göras. Men jag har lärt mig ganska tidigt att det behöver inte bli på mitt sätt. Det blir oftast annorlunda än om jag hade gjort det själv. Och det kan bli annorlunda bättre, annorlunda annorlunda, väldigt sällan annorlunda sämre.
Mm. Hur kom du dit du är idag?
Ja, men det är ju de här bananskalen tror jag. Jag valde ju att läsa det som heter P-linjen en gång i tiden. Så jag är beteendevetare i botten och det läste jag i Lund. Jag är från Göteborg, vilket jag tror min dialekt fortfarande avslöjar mig. Och sen så var jag då studieledare från Volvo när jag läste P-linjen. Och sen så var det mitt första personaljobb hette det då. Och sen har jag varit trogen HR, men jag har då bytt bransch varje gång. Och först var det bananskal. Så det var en slump att jag gick från bilbyggarindustrin till oljeindustrin, från olja till kommersiell tv, från kommersiell tv till telco, från telco till bank, sen till retail och nu på Spotify. Så jag tror att det är mycket en slump. Och sen så tror jag att det där som jag säger till väldigt många unga människor som ibland är rastlösa, precis som jag själv är, det bästa sättet att få ett nytt, roligt, spännande jobb, det är att göra ett bra jobb där man är och inte hålla på och liksom försöka planera så himla mycket. Jag tror mål är väl jättebra och det är säkert mycket bättre för andra än vad för mig. Och ha någon plan tror jag också är jättebra. Men jag tror faktiskt att det är den största anledningen varför man kan bli missnöjd och känna att man blir misslyckad och börjar mäta sig med andra, för att man kanske aldrig når den planen. Så för mig har det varit mer en slump. Och sen har jag gjort saker som jag tycker var roliga och det som är lustfyllt blir man oftast hyfsat bra på i alla fall.
Mm.
Så jag tror att det är en slump. Och sen så har jag oftast gått dit folk har sagt att man inte ska gå. Så när jag sagt upp mig någonstans så ska gå, och när folk har sagt nej, du ska inte gå till den branschen eller det företaget, eller det går inte bra för dem, eller de visar röda siffror.
Mm.
Då har jag tänkt så här, japp, då är det dit jag ska gå, eller har inte de väldigt mycket besvär. Så att jag tror att det finns en röd tråd, fast en ganska oplanerad sådan.
Du gillar när det är lite kaos.
Jag brukar säga så här, alltså, jag gillar när det inte är färdigdukat, att man sätter sig ner vid ett dukat bord.
Mm.
Jag vill nog vara med och tillsammans med mitt team eller tillsammans med ledningsgrupp bestämma vad menyn är och gå och handla tillsammans, laga mat tillsammans och äta tillsammans. Och sen får den menyn gärna ändra sig. När det börjar bli väldigt liksom set menu, då tror jag att jag är oftast på väg någon annanstans. Så jag gillar nog när det är lite rörigt, tror jag.
Mm. Var kommer ditt driv ifrån då?
Väldigt bra fråga. Jag tror som vanligt nästan att alla människor som har en ganska hyfsad propeller, det är någonting de försöker kanske antingen revanschera, vilket är ett konstigt ord på svenska, för då brukar det ofta som att man har blivit försmådd eller arg eller så här. Men jag tror revanschera, bevisa för sig själv och sin omgivning, så tror jag att det är. Och jag har försökt fundera på vad det är då i mitt fall, om jag tror att min egna teori även stämmer på mig själv, och det borde den väl göra då. Och då har jag nog kommit fram till att nej, men jag kunde nog inte bett om en mera harmonisk barndom och uppväxt när det gäller min familjesituation. Så det kommer inte därifrån, men den kommer ändå därifrån. Jag är själv uppvuxen delvis på de sju haven tillsammans med min familj. Min pappa var sjökapten. Mm-hmm. Så jag fick se rätt mycket ganska tidigt som inte var kanske bara i Sverige och i skolan och tryggt och där alla hade det som bäst hela tiden. Det var det ena. Det andra var ju att när jag var hemma i Sverige så var jag rätt mycket sjuk, så att jag spenderade rätt mycket tid på sjukhus i min uppväxt. Och på den tiden kanske barnpsykologi inte var helt utvecklad, så att det var inte så att föräldrar fick sova över. Så det var och där var det ju rätt mycket penalism. Var man då yngst och ganska svag så fick man ju på riktigt svenska rätt mycket stryk. Och hade man då föräldrar som kom med en bamsetidning eller godis så fick man ju stryk, för det ville ju de andra lite större och starkare barnen ha. Så det tror jag är en ingrediens. Och den tredje tror jag ju att min mamma är inte svensk och jag är uppvuxen i ett litet samhälle där alla barn, förutom min syster och jag, var väl blåögda och blonda, och samhället heter Torslanda och där bygger man bil. De körde Volvo och mina föräldrar, min pappa var blond men brunögd, min mamma var svarthårig och brunögd. De körde Saab då för att göra livet mycket enklare. Så vi stack ut lite samtidigt som jag fick då rådet, mycket snällt av mina föräldrar, försök flyga under radarn och vara som alla andra. Det var ju omöjligt. Så jag tror en kombination av det har gjort, och alla ni som har en asiatisk mamma, ni vet vad jag menar när jag säger tiger mom. Rådet är lite bättre, lite hårdare, lite mera, lite högre.
Så att, no pressure.
Ja, men det som är fantastiskt är så här, mycket kärlek, väldigt mycket bekräftelse, väldigt mycket se, väldigt höra och bekräfta, men samtidigt du kan göra lite bättre. I en väldigt speciell...
När är du nöjd då? Blir du det?
Jag är oftast väldigt, väldigt nöjd, och det här kommer inte låta bra alltså. Jag är väldigt nöjd när mitt team gör bra saker som jag är stolt över, då är jag skitnöjd väldigt kort tid, och sen tänker jag, nu ska vi på något nytt. Men jag är också en på- och avmänniska. En present jag fått av mina föräldrar. Så när jag gör saker, då gör jag dem ordentligt. När jag inte gör saker så finns det nästan ingen människa som kan stänga av eller lata sig så mycket som jag, och jag får inte dåligt samvete. Så att jag vilar hårt, jag jobbar hårt och jag glädjer mig hårt, men det är ganska liksom intensiva korta stunder för det där. Så nöjd, nej vet jag, vill jag vara nöjd? Nej, men stolt är jag kanske. Som den gamla slogan, det var en fackförening, stolt men inte nöjd. Den är ni för unga. Jag tror faktiskt Metall hade det, stolt men inte nöjd. Det tror jag.
Har du någon livsfilosofi eller något motto som du lever efter?
Alltid lite bättre.
Jag har två som låter både krassa och ganska cyniska, men jag ska väl vara ärlig då. Den ena har varit så här och hjälpt mig jättemycket i HR-arbetet. Och nu kommer folk bara förfasas, men jag säger den. Den är sanning, för den har i alla fall varit min filosofi. Eller ledstjärna eller hjälpmedel. Det är att dåligt omdöme klickar aldrig. Människor som har dåligt omdöme, de brukar hjälpa en genom att ofta ha dåligt omdöme. Och de människor som har lite otur ibland, de har faktiskt bara otur en gång eller då och då. Vilket kan vara ganska hjälpsamt, för man får inte glömma att många gånger så lägger vi på en HR-avdelning väldigt mycket tid på den lilla 3% som kanske möjligtvis inte alltid gör det som liksom den stora communityn har bestämt att det är så här vi gör, så här ska vi göra. Och då är det bra att komma ihåg att 97% är väldigt, väldigt duktiga, gör det man har tänkt sig, samarbeta väl och liksom har alla möjliga personligt. Och det är kanske 3% som emellanåt kämpar på liksom och har en liten egen alternativ lösning av vad vi har kommit överens om i spelreglerna eller värderingarna eller riktningen. Så dåligt omdöme, det klickar, det kan man oftast lita på. Det är en. Så här, då börjar ni se så, oj jädra vad krass hon är. Och den andra är kanske ungefär lika krass, men klumpen för en samman och livet skiljer en åt. Och det gäller både människor och jobb. Så att, jag är inte über emotionell tror jag. Jag tror att jag är ganska så här pragmatisk i alla situationer. Och då kan man tycka sig, jaha, vad innebär det? Slumpen för en samman. Ja, men lite som tillbaks på bananskal, vilka jobb man tar. Och sen när man är lite klar så kan man vara nöjd med det. Och så går man vidare och så är man inte jätteledsen, utan man tänker tillbaks på det arbetsstället eller det teamet bara med värme och glädje och förhoppningsvis stolthet. Men så är det en ny resa, en ny dörr som öppnas. Och väldigt sällan i mitt liv, i alla fall med tvärdraget, att man stänger lite nätt en dörr och så öppnar man en annan och så är det nya saker där. Och så tittar man tillbaka och så ångrar man ingenting. Man kan vara ledsen för vissa saker som uteblev, men man är jätteglad och gläds åt det man har nu i det nya sammanhanget.
Vilken är din största lärdom?
Jo, men det är väl det här, ju mer man lär sig, ju mindre förstår man att man kan. Vilket gör att man blir egentligen bara ödmjukare med åren. Och det kan ju inte, det låter kanske inte så himla vist när man säger att det tog rätt lång tid att komma dit faktiskt. Det där med lärande tror jag har legat väldigt nära och tagit det för givet att man vill lära sig, att alla vill lära sig, och det tror jag att de flesta vill. Men att jag då tänkte så här, tror jag i unga år, att jag, man blir ju fullärd på något sätt. Och så har jag förstått, inte igår, så lång tid tog det inte, och så seg jag inte, men att man blir inte det. Och ju mer man faktiskt förstår och ju mer man kan sätta ihop liksom de där prickarna och dra slutsatser, ju mer fattar man att man inte fattar särskilt mycket. Och det tycker jag är rätt härligt faktiskt. På tal om att jag tror att en av de där drivkrafterna är att tänk om man var klar. Vad tråkigt det skulle vara. Om man är en ganska rastlös person. Så det tror jag är den största lärdomen.
Din största fuck-up då?
Jobbmässigt sett enkelt. Jag skulle göra världens då, tyckte jag. Världens största omorganisation, och vi skulle lägga om hela sättet vi arbetade på hela företaget. Och allt var förankrat och totempålen som vi skulle dansa runt var liksom, den var målad och den var pyntad och hade ställt ut hela liksom teamet runt, och vi skulle liksom börja med regndansen. Och inse då att jag har inte förankrat det. Jag har förankrat det uppåt, jag har förankrat det neråt, men jag har inte förankrat det med mellancheferna. Vilket för alla som har varit en mellanchef eller första linjens chef, den där hamburgersituationen som händer när liksom alla vet på företaget, alla chefer vet och alla som rapporterar vet det, men du vet inte och du ska vara ansvarig för någonting. Och inse då 5 i 12, nästan 5 över 12, och herregud, vi har kanske glömt några av de viktigaste personerna i företaget. Det kunde ha gått så fruktansvärt illa, för att jag var helt övertygad att tillsammans med framförallt marknadschefen som jag drog det i lasset med, att vi hade tänkt ut någonting som var bra för företaget, som var bra för lönsamheten, som var bra för kunderna och som var jättebra för medarbetarna. Och så kunde det där ha gått åt fanders för att jag inte förstod och gjorde en himla klantig sak.
Så du hann informera dem innan?
Nej, ska säga en sak. Det gjorde jag inte. Vi hade otroligt duktiga mellanchefer som på uppstuds ett förstod logiken, för vi hade lagt så mycket arbete för att förklara why, varför ska vi göra detta. Så de förstod varför, tillbaka till Nietzsche, det här om att folk behöver inte gilla ditt beslut men de måste förstå det. Så de förstod varför vi gjorde detta. De förstod också pressen vi hade, för vi behövde bli mycket mer framgångsrika, mycket mer lönsamma. Och de förstod också att vi trodde verkligen på den enskilda individens makt och trycka ut väldigt mycket mer närmare besluten och där det riktiga arbetet gjordes. Så att, bra grundarbete hjälpte oss, men så jävla klantigt. Så att, när jag blev räddad av andra människors känsla på volley och mod faktiskt. Helt galet. Men jag kan vakna upp med den fortfarande och tänka så här, hur dum får man vara? Precis så dum får man tydligen vara och ändå komma undan med det. Men den påminner mig vid varje ny liksom, större omorganisation. Eller förändring.
Kan nog vara lätt att glömma.
Väldigt lätt att glömma.
Ändå mellanskiktet. Men din största framgång då?
Förhoppningsvis har väl den inte inträffat då. Med tanke på att vi har pensionsålder, vi är 67. Kanske förändras flera gånger innan jag är där också. Kanske blir 77, vad vet jag. Nej, men när jag jobbade på ett oljebolag som hette Preem, då fick jag ett av de finaste jobben jag någonsin har fått. Och ett jobb som jag hade hoppats att jag skulle få kanske då vid 50 års ålder om jag hade tur. Dåvarande vd Lars Nelson på Preem Petroleum sa så här: Katarina, jag skulle gärna vilja att du flyttar från vårt raffinaderi på Västkusten upp till Stockholm och ger vårt nya varumärke, den här björnen, en själ. Ett, jag tycker att det är ett väldigt fint sätt att uttrycka någonting som vi har lärt oss, att det heter employer branding idag. Och det andra var att som då 27-åring göra den flytten, det var ju inte läskigt att flytta till Stockholm, men komma in i ett företag där de flesta chefer var ändå civilingenjör in i kemi, de var män och då hette de ju Bengt, Björn och Bo allihopa, och vara 27-årig kvinna, beteendevetare, och hitta ett sätt där jag kunde prata med dem utan att de kände så här: hon är ju ung, eller det här är ju fjantigt, eller ska hon komma och säga hur vi ska jobba med kultur, organisationsutveckling och ledarskap. Och hitta det där nyckeln till att paketera saker, det tror jag faktiskt är den största framgången jag har haft. Det känns ju jobbigt att tänka att jag toppade med 27. Men det tror jag faktiskt, och jag ser tillbaks på det modet han hade att ge mig det jobbet. Stå på sig när jag som typiskt också ganska tjejigt att tacka nej. Där han bara, nu tar du det här jobbet. Jag tror att jag vet vad som är bäst för mitt företag typ. Och du kan få tillbaka ditt gamla jobb. För jag var ju i koncernen. Nej, men det där var inget jobb, det var en kärlekssaga. Jag älskade varenda minut på det jobbet.
Mm. Wow. Mm.
Men på tal om framgång då, vad är det för dig?
Framgång är när man gör någonting tillsammans med några, att få vara del av någonting som är större än en själv. Och faktiskt mellanåt har känt på att det är tufft, inte riktigt kanske veta exakt vilken väg man ska ta sig fram. Komma på någonting som man då satsar på eller som man bettar på. Och sen jobba rätt hårt för det. Och sen så när förlösningen kommer och energin och det där ljuset eller det där energin som dyker upp i ögonvrån på teamet när man vet att man är på någonting och får dela det. Oavsett när jag idrottar och spelar handboll eller i arbetslivet eller privat så tänker jag så här, det är ju just det där glimten i det där ögat eller den här förlösningen i kroppen och man känner så här, det var inte helt givet att det skulle bli så här bra. Och det var inte helt givet under alla stationerna på den här tågresan att vi skulle komma till slutstationen. När man kommer dit och får dela det med människor som man bryr sig om och där det inte bara har varit en dans på rosor. Mm. Det tror jag är framgång för mig.
Mm. Vad är det för förebilder?
Ja, nu kommer det komma ett tråkigt, men jag har en väldigt stark förebild och det är ju min mor. För jag tycker att hon inte har berättat för mig utan hon har visat för mig flera gånger vad riktigt mod är. Och när man är beredd att betala ett pris för någonting som man inte vet vad det är och vart det tar en. Och att man har mycket integritet, vad som är värt att kämpa för och vad som är värt att stå upp för. Även om du kommer få stryk. Även om du kommer kanske bli baktalad. Även om det är lätt för folk både när det går bra att vara kanske en av dina bästa vänner och när det går dåligt vara långt, långt, långt därifrån. Så tycker jag att hon har visat precis vissa saker som jag tycker är otroligt viktiga i livet. Så jag har den yttersta respekten för min mor. Sen jobblivet, min kanske första chef när jag kom ut som nyexad kan heta personalare, personalvetare. Då hette hon Lena Engströmer. Idag heter hon någonting annat i efternamn för hon har gift om sig. Hon, precis som alla andra, kunde ha valt att se mig, bekräfta mig och höra mig eller bara tycka så här kommer ytterligare en ny akademiker ut som tror att de kan allting. Eller så skulle hon kunna blivit rädd av människor som har väldigt mycket energi och vill liksom göra allting och lägga sig. Jättegenerös, öppnade upp sin verktygslåda och gav mig alla verktygen och visade hur hon använde, inte hur jag skulle använda utan hur hon använde dem. Hon har varit en förebild, tänkt på många gånger när man träffar på människor som har nog hittat rätt i hårskråt men döker lite vilken av de 171 färgerna i hårpaletten de ska liksom jobba med. Att, ja, men, de kan få prova på lite om man nu ska faktiskt jobba många år så kan det vara så en del är late bloomers och en del är liksom väldigt early. Så Helena har varit en sån där förebild och sen finns det ju människor som man kanske inte har känt som man antingen har sprungit på eller läst om och då tror jag man tillskriver dem massa egenskaper också som inte är där. Men jag stod på en scen och pratade och sa kanske, och ingen kommer bli förvånad men jag själv är förvånad när jag var så här, vilken ledare ser du upp till liksom? Och då sa jag Anna Lind, så då säger jag Anna Lind också nu för att ha tagit lite människor, en mor som jag känner väldigt väl, en min första chef och en person som jag kanske mer känner från media och som jag har hört av människor som har jobbat på UD som uppskattar henne just för de egenskaperna som jag tycker är goda förebildsegenskaper av. Se människor, lyssna på människor, ta ställning för saker, våga vara sig själv, vara väldigt jordad och grundad. Och kanske inte svänga så kappan särskilt mycket efter vinden utan hennes tid kanske kom rätt sent.
Mm.
Och sen hade det ju varit spännande såklart att se vad hon hade kunnat göra om vi hade fått ta Anna kvar.
Mm.
En typisk HR-fråga då, tror jag. Vilken är din sämsta egenskap och kan du vända den till något positivt?
Ja, men, ja, det kan jag ju. Och det är väl vad folk oftast gör på intervjuer också. Bara, jag är lite dålig på det här och så egentligen så är det något smyg med rum till sig själva. Där. Men min absolut...
Är inte det smart?
Jo, det är det.
Och säger alla att de, jag har inget tålamod.
Ja, för jag skulle ju nästan säga det nu. Men jag har tålamod. Jag har faktiskt väldigt mycket tålamod när det gäller vissa saker. Så det är inte min sämsta egenskap, men många säger just den.
Mm.
Men jag tror så här, jag har väldigt bråttom.
Mm.
Och jag har lätt att ta saker som, de behöver inte vara så komplexa och de behöver inte vara så svåra heller, men när det är mycket fakta och mycket information så trattar jag ner det ganska fort och sen vill jag springa med den. För då ser jag så här, ah, nu ska, vi ska till höger eller det blir mer blått här eller här ska vi backa eller det där ska vi skita i. Och då glömmer jag ibland att det finns människor som är mycket smartare än jag, mycket mer strategiska, mycket mer kloka, men de behöver lite mer tid att så att säga smälta det där och det ska tuggas lite och det ska idisslas och ska det kanske ner i magen och så ska de bestämma sig om de vill spotta ut det eller om de vill svälja det.
Mm.
Och då har jag ibland sprungit iväg och jag förstår att det är skitirriterande och inte särskilt inkluderande emellanåt och inte heller faktiskt bra ledarskap. Men det är en egenskap jag har. Kan jag vända den? Ja, det kan jag bara genom att faktiskt springa tillbaka då och nu lärt mig att när jag vänder mig om så är det ibland ingen där. Och också att jag vet att de människorna som jag då tror är precis bakom och har kommit till samma slutsats och också vill springa. Jag vet idag och jag har nog alltid vetat att många av dem är mycket bättre beskickade än vad jag är. Jag behöver ha dem med mig över bron eller upp på berget. Och jag vet ännu mer nu än förr att många av dem också är mycket smartare än vad jag är. Så då får jag vända tillbaks. Och då kan jag ju bli ibland på dåligt humör. Ibland kan jag tycka att det är lite lustigt på min egna bekostnad. Och ibland kan jag bara, åh gud, lär jag mig aldrig. Men det är nog en av mina sämsta egenskaper.
Mm. Men det där känner man ju igen från de här... Vad heter de här fyra typ färgerna eller fyra...
Mm. Ja, okay.
Är det poppis inom HR?
Jag tror att det är en sån här divider faktiskt, eller så heter det inte på svenska. Okay. Jag tror att det är ett vägskäl där, eller vilka skolor man tillhör. Jag tror att det är många som jobbar med de där fyra färgerna, och jag tror att om man förstår de där fyra färgerna, jag ska inte ge mig in i debatten för då kommer folk bli tokiga på er och så får ni sitta och svara, men jag tror, för enkla kan man säga så här, man kan visst jobba med de där fyra färgerna om man ser det som ett diskussionsunderlag.
Mm.
Sen är människor mer komplexa än en färg och de sakerna som tillskrivs dem, och om man har ett growth mindset så kan man utvecklas och man kan utveckla och man kan jobba med saker. Så jag tror att ibland så skadar det där rätt mycket, för att då kan det bli så här, jo men jag är ju röd och då gör jag ju så här och du är ju blå och det är därför vi är aldrig med typ. Så jag tror faktiskt att det där är ganska klumpigt och klantigt, men jag tror i rätt händer, rätt förklarat, så kanske man kan komma på djupet och börja diskutera riktiga frågor lite snabbare än om man skulle behöva lära känna varandra och jobba.
Mm. Jag var på ett bolag där alla manliga chefer satte upp sina resultat och då var de så här 90% röd.
Såklart.
Och då satte de upp dem för att folk skulle veta hur de ska approchera dem. Men varenda chef var 90% röd, så att det var ju, alltså det var ju tuppfäktning jämt.
Mm. Jag är ju lite rädd för den där typen, och det finns ju tester och personlighetsprofilsanalysinstrument som det då heter, som är mycket mer grundad i forskning än just de här fyra färgerna som heter en diskprofil heter det.
Mm.
Men rätt använt och med bara kanske lite så här, låt oss diskutera, men jag kanske inte hör till fanklubben då.
Nej,
vi uttrycker oss så.
Ja. När jag jobbade på Springtime, en kommunikationsbyrå, då hade alla medarbetarna fått göra sådana tester. Jag kom in precis när de hade slutat göra det. Men för mig gav det ändå insikter om de andra. För just den där situationen som du nämnde nyss, den känner ju jag igen mig.
Mm.
Och jag kunde liksom inte förstå den innan. Jag kunde stå och hoppa och bara, kör, nu gör vi. Och så skulle de prata i flera timmar till. Jag blev tokig.
Mm.
Men sen så när man fick höra, ja, men de är den där. Ja, då kunde jag liksom förstå det i alla fall. Och jag förstod att vi var olika på något sätt. Att det var okej att vara som jag också.
I den här podden lär jag dig att snacka snyggt. Jag tar retoriken från talarstolen till din vardag. Och ännu bättre, dina öron. Hur löneförhandlar man och hur gör du slut med en kompis? Hur skryter man snyggt under en anställningsintervju? Jag, Elaine Eksvärd, är retorikexperten i din bakficka som visar kommunikationsknepen till din vardag. Visst låter det bra? Vi hörs i Snacka snyggt.
Jag tror att du kan använda det om du dels är en klok person och inte tänker så här, de här människorna måste alltid, de är alltid, de agerar alltid så här, och att det blir självuppfyllande profetia. Då tror jag att det är farligt. Då börjar det bli, och så grunda är inte människor, och vi är mycket mer komplexa, mycket mer intressanta och mycket mer spännande, och vi kan ju faktiskt lära hela tiden. Men jag tror att ibland så kan man bli påmind om att det som vi borde veta ändå, top of mind, alla är inte som du, Katarina. Och när du tycker att du är kristallklar så är du kanske jätteluddig och otydlig. Men det där är så roligt också som chef och ledare, att du kan ha medarbetare vid samma period, samma tid, när du mår ungefär likadant på samma möte, där folk går därifrån och tycker så här, är hon inte lite övertydlig? Och andra bara, är det inte väldigt otydligt? Och då får man ju bara påminna sig om så här, men det är på deras villkor. Och så kan jag tycka så här, nej men de får väl lyssna bättre. Eller vad, det var väl så svårt, men jag tror att min sämsta egenskap är att jag har lite bråttom och blir uttråkad liksom. Så jag kan ibland hitta på förändringar för förändringens skull. Det kan jag tänka mig är fruktansvärt ansträngande för mitt team.
Men om vi går tillbaka då till den här intervjun, och vad ska man säga då? Har du något tips? Om man får den frågan på en intervju.
Har du några dåliga egenskaper som du skulle kunna vända? Nej, men jag tror så här. Om det är en professionell intervjuare, och det är det väl, och även en rekryterande chef som inte rekryterar sig ofta. Om man ställer den frågan vill man väl ha ett ärligt svar. Och då tror jag att man ska svara det som man tycker. Så här, det här är faktiskt en ganska dålig egenskap jag har. Och sen tror jag ju att man får sätta sin tillit till att de flesta människor vet att vi alla har några egenskaper som vi tycker är mindre tjusiga. Och sen så har vi ju, för vem tusan, och det tror jag så här, om ni tänker efter, vem vill jobba för eller med en übermensch? Man hade ju blivit tokig om det var en person som var perfekt hela tiden, politiskt korrekt, alltid tänkte rätt, alltid sa rätt saker, aldrig klantade till sig, alltid liksom i tid, på budget och dessutom bara supertoppade formen hela tiden. Man hade ju blivit så matt som man hade behövt lägga sig ner. Och sen hade det varit svårt som människa att inte tänka så här, jag avskyr dig. Och så dessutom är du säkert också jätte framgångsrik på allt annat du gör, och sen är du snygg också. Jag tror det blir för mycket för oss människor. Man vill ha mänskliga människor runt omkring sig. Och sen så tror jag ju det här egenskapen som är så undervärderad egentligen, men och som vi ibland tror jag lagt till en annan egenskap, som om man är snäll då är man dum. Jag tror att om man är snäll i kombination med förstår och bjuder och bjussar på så här, det här tror jag inte är riktigt mina bästa sidor, så vill man ju att den andra människan ska ta emot det utan att sen använda sig av det. Eller så, ja du är ju så, nej men det var ju jag som sa till dig att jag inte var bra på det. Eller hur? Så det finns ju ett förtroende, ett samtal, men jag tror på ärlighet. Jag tror inte att du kan börja en relation, oavsett om det är en anställningsintervju eller en relation till en partner, genom att bara liksom vara så här, ja men jag är ju Gud, privat, jag går aldrig på toa, jag blir aldrig sur när jag inte ätit, jag behöver inte sova någonting, och jag ser ut så här när jag vaknar. Det kommer ju bli en chock för den personen, eller hur? Och väldigt jobbigt uppvaknande. Och likadant tror jag den anställningsintervju, ja men vad är du bra på? Men vad är du kanske lite mindre bra på? Och jag tror att det största problemet man har om man inte vet vad ens potentiella fallgropar är. Man behöver inte vara där och dutta med dem hela tiden, men att inte veta det, och så fort du vet det så kan det bli en tillgång. Du behöver inte trilla ner i den gruppen.
Jag minns i några såna här situationer, utvecklingssamtal har jag tyckt var typ det jobbigaste som finns. För jag önskar att de bara sa så här, nej nej, du är jättebra, du har ingenting du behöver jobba på. Det är ju idealversionen. Och sen så sitter man där ändå och försöker ta att man måste kunna bli bättre på någonting. Men det är som du säger, vem skulle vilja jobba med den här personen? Men det är ändå det vi eftersträvar.
Ja, och sen så tror jag vi gör någonting i Sverige som man tror jag inte gör så mycket utomlands, och som man definitivt inte gör i utanför näringslivet. Det är ju så här, vi tränar ju väldigt mycket på det som vi är dåliga på. Och jag vet att alla har hört den här liknelsen så här, men tror verkligen någon att när Zlatan ungdomsåren eller under sina tidiga proffsår bara, Zlatan, när vi värmde upp så såg du väldigt dålig ut i mål, så nu tycker vi att du övar där. Och så kommer du bli mycket bättre forward. Så är det ju inte. Medan vi i näringslivet så här, ja, nu ska vi titta lite här på dina ledarskapsegenskaper, och sen så här ser vi att du, både ditt team och du, ratear dig lite lågt, så hur skulle det vara om du bara övar på det? Istället för att säga, du verkar jättebra på de här fem sakerna Katarina, jag tycker du ska öva ännu mer på det, för det kommer bli din styrka och din framgång, men du ska kanske vara medveten om att det här glömmer du av ibland, eller det här gör du lite för ofta, så bara ha koll lite där. För att jag tror man ska jobba på sina superkrafter och vara medveten på kanske möjligtvis de där sakerna som är mindre smickrande. Men om man börjar jobba på dem, vem orkar ha ett bra självförtroende, självkänsla, och vem vågar satsa på saker som hela ens intuition och erfarenhet och datan säger, fast majoriteten säger bara nej, vi går inte till vänster. Så att jag tror att om vi kunde kanske bekräfta och bejaka lite av våra styrkor istället och sen medvetengöra för oss själva i alla fall det som inte kanske är lika uttalade superkrafter. Det tror jag faktiskt att vi hade kommit längre och varit tryggare som chefer faktiskt.
Ja, vi använde en bok och en metod som heter Strength Finder som är just baserad på det. Den tyckte jag funkade bättre än på tal om det här färger. Mm. Mm. Att verkligen hitta och utveckla dem. Mm. Hur ser du på dig själv som kommunikatör då? Och personligt varumärke och ansikte utåt, talesperson?
Men det där är ju faktiskt lite roligt. Fram tills jag jobbade på Spotify så fick jag oftast höra så här: men Katrine, du är en ganska bra kommunikatör och du paketerar saker på ett ganska bra sätt och det är lätt att förstå dig. Och så, här. Så kom jag till Spotify och fick jag nästan höra hela mina första två år så här: men kanske din akilleshäl är att stå på scen. Du är inte särskilt bra på att kommunicera. Det var alltså massa människor som skulle ge mig råd på hur man skulle kommunicera. Och då pratar jag inte om våran PR eller komsavdelning. Nu pratar jag liksom av människor på teknik och product och design och liksom, analytiker. Rätt många introverta människor som jag tror inte kommunicerar särskilt mycket själv. Och alla sa olika saker. Och jag tänkte så här, ja. Jag måste ta till mig. Det här är en helt annan. Det här är ett helt annat djur. Jag måste förstå vad som funkar här. Så att jag tror att jag la mig till och tog till mig alla råd, vilket gjorde att jag blev ju fruktansvärt obegriplig på riktigt. Jag blev så obegriplig så jag förstod inte själv vad jag ville säga på ett town hall eller på all hands eller på mina egna avningsmöten. Jag kände inte igen mig själv i mitt sätt att kommunicera och paketera. Och sen så bestämde jag mig kanske början av år tre. Nej men liksom, nu får det väl vara bra. Jag kan väl ändå inte ha haft det som enligt andra människor min absolut största styrka. Och nu är det min absolut största svaghet. Kanske ska bara gå tillbaka och hitta mig själv. Vilket var rätt svårt. Det var väldigt svårt. Hur kommunicerar då jag på svenska? Hur kommunicerar jag på engelska? Hur kommunicerar jag på scen? Gjorde ju heller inga. Jag slutade ta. Liksom. Vill du komma och göra en keynote? Kan du komma och tala på? Nej. Jag ska inte göra det. Och det var inte för att jag var så himla busy. Det var jag också. Vill du göra en panel? Nej, det vill jag absolut inte göra. Det enda jag vet att jag gjorde under de två åren, jag gjorde några saker i Almedalen och jag gjorde då bara paneler, för då tänkte så här, nej men om jag är verkligen helt otydlig, det är ändå fyra andra människor som ska prata, så att det kommer nog inte framstå att jag är helt vimsig och jättevärdelös. För det var egentligen, det var en väldigt rak och väldigt tydlig och väldigt unison feedback från olika människor på olika sätt. Och sen så tänkte jag så här, nej men nu får du lägga av Katrine, nu gör du bara detta. Jag tror fortfarande att det är väldigt tydligt att externt, oavsett var jag är, vilket land jag är, när jag pratar så får jag positiv feedback på mitt sätt att kommunicera. Oavsett om det är en keynote eller om det är en panel eller om det är fireside chat. Jag tror fortfarande det är ganska ljummet alltså, internt. Och det är inte för att de människorna är kvar, för många av dem som gav mig väldigt mycket goda råd och särskilt väldigt vänvilliga också, de är inte kvar. Men jag tror inte att någon här skulle säga så här, oh, superkommunikatör eller tydlig. Och jag tror att mitt egna team skulle säga så här, nej. Ett, hon pratar inte för grupp så mycket. Jag tror på min HR Summit i år var första gången jag stod på scen och presenterade. Annars modererar jag mest. Så jag har aldrig pratat för min egna team eller min egna grupp. Konstigt, men det tror jag har att göra med de där första två åren. Bara, nej, jag kan ju ändå inte säga någonting. Och vad kan jag typ om HR? Men externt var folk så bara, nej men gud, det här är väl ändå en av dina superkrafter. Så jag brottas lite med de två bilderna.
Mm.
Och när jag säger det ibland så säger folk, ja men vad rolig du är nu. Nej men på riktigt så är det. Jag har ju alltid pratat på ut- och inandning. Alltså jag pratar väldigt, väldigt, väldigt fort. Och då pratar jag i slow motion jämfört med min syster. Och båda mina föräldrar pratar normalt, långsamt och lugnt och harmoniskt. Men jag är ju en väldigt introvert person privat. Och ganska blyg och ganska extrovert i mitt jobb. Och kan iklä mig i rollen utan att spela någon annan. Men iklä mig i en roll där det är mitt jobb att ta ansvar att alla får vara med. Alla får vara med i dialogen. Och du står inte du lite utanför. Ska inte du sitta här vid det här bordet? Och vad jobbar du med? Och så slår man på det jag ibland kallar HR-batteriet av frågor. Men är intresserad av svaren också. Så jag tror att jag är många olika sorters kommunikatörer. Men jag har ju aldrig varit så tveksam över min egna förmåga som jag har varit under de här 6 åren på Spotify.
Mm. Hur tänker du en var du syns och så?
Mm. Jag förstår ju att man ska säga så här, jo, så här ser min mediestrategi ut. Och så låter man klok och clever. Gud, nu ska jag blotta mig. När det gäller mina egna kanaler och vad jag kanske till så postar, vilka kanaler jag använder, det är en väldigt uttänkt tanke.
Mm.
Och den är uttänkt på det sättet att det som faller sig naturligt för mig. Mm. Jag älskar att läsa på Twitter för jag har ganska grav dyslexi, så det är ju ganska korta meddelanden, så då orkar jag ju och så. Medans när det kommer väldigt långa meddelanden på liksom en sida eller två, det är ju jättejobbigt för mig. Eller så här, kan du läsa 8 böcker? Nej. Det kan jag faktiskt inte, för det kommer ta jättelång tid. Mm. Men jag kan läsa baksidan eller den boken som jag tycker verkar ha någonting och så vidare. Och så kan jag har ju lärt mig under studietiden också. Jag kan skumma böcker och bara, här är det. Mm. Och sen, jada, och så här är det. Så planen är inte, vad är bäst att synas, utan så här, vad passar mig och mitt temperament och hur jag uttrycker mig. Sen är ju mitt Instagram låst. Det är privat, men så det är inte så att det är bara min familj. Mm. Där är jag lite privat, men ändå inte mina närmaste. Alltså, det är mycket mat och min mamma där. Mm. Och naturbilder. så det är ju stängt, men ändå lite öppet. Så det finns inget spännande. Och man vet fortfarande liksom ingenting om mig där, tror jag. Och sen så är jag på LinkedIn, för det är typiskt hår. Mm. Så där har jag tänkt till på. Och där är jag ju Katarina Berg i min roll, oavsett vad jag är. Så där är det ju mycket kopplat till Spotify och vad vi tar ställning för och vad vi gör.
Mm.
Mm. Internt så har vi då Workplace, vilket är ju Facebook. Där lägger jag upp nästan allt jag gör.
Mm.
För att medarbetarna, det är rätt tydligt vad de är intresserade av. Både vad ledningsgruppen gör och vilka frågor. Där är jag jättetransparent.
Mm.
Sen vad vill jag synas där? Nej, men det är helt, det beror på min jobbkalender. Jag tror inte att jag underdriver, finns det ett sånt ord. Mm. Om jag säger att vi som företag, och då blir det mig man frågar, men det är vårt företag man vill ska komma och prata om vissa saker. Både de som ligger i mitt ansvarsområde och de som ligger näraliggande.
Mm.
För det är inte alla som är ute och pratar. Då är det på det här sättet. Jag säger nej till ungefär 99,9%, för att vi får ungefär 50 förfrågningar i veckan om studiebesök, paneler, fireside chats eller stora mässor eller jättestora galor. Så då säger jag ja var tusende gång.
Som
idag. För att jag känner att man måste säga ja ibland. Folk är ju ändå intresserade av vad vi gör på Spotify.
Mm.
Och är det HR-event så är de väl intresserade av vad vi gör på HR. Så vi startade ju en blogg för några år sedan. Mm. Och det är egentligen bara för att vi tror på öppenhet och transparens. Vi delar gärna med oss både medgångar, hur vi har tänkt, men också när vi faktiskt har gått helt fel, kan man säga. För vi kan skratta åt det och bara, men det här misstag behöver ni inte göra. Så skriver vi om det. Men det är för att vi ska kunna hänvisa folk dit och säga så här, istället för att de ska känna så här, men ni säger ju aldrig ja, eller varför kan du aldrig, eller är du lite för fin för, eller tycker ni att ni är lite, liksom, vad det nu kan vara. Utan då hänvisar vi till bloggen. Och sen så när kalendern i reseschemat eller det andra som vi vill fokusera på internt och behöver fokusera, för att det är fortfarande väldigt tidigt på vår resa. Det blir nästan som en ad hoc-cirkus. Mm. Så folk blir så här, varför är du där men inte där? Mm. Varför är du där men inte där? Ja, jag vet inte. Det gick då. Det gick att åka till Paris och prata nästa vecka till exempel. Mm. Men det gick inte att åka till Las Vegas för några veckor sedan.
Mm.
Så det är jättespontant.
Mm.
Och sen så tror jag min uppfostran har sagt mig så här, kan man så hjälper man till.
Mm.
Så jag tror de mesta sakerna jag gör, det är nog för mitt egna nätverk när de vill att man ska komma och prata på deras ledarskapsdagar eller strategidagar. För jag tänker pay it forward på något sätt. Så nej, det finns ingen plan där. Det borde säkert finnas. Men också det, ämnena. Mm. De ämnena som gör mig glad eller de som är passionerade. Så ibland kan jag få så här, vill du komma och prata om det här eller vill du vara med i den här panelen? Nej, men jag kan ju ingenting om, nej det kan inte jag. Och då brukar jag tipsa, alltså man har jobbat så länge nu så man vet vilka som är jätteduktiga. Då brukar jag tipsa om människor som jag tycker gör det mycket bättre liksom.
Mm. I en artikel i Break It i somras så sa du att nu snittar vi på 37 600 ansökningar i månaden.
Mm.
Men hur 17 hinner man läsa dem? Mm. Gör ni det?
Faktarutan i mig säger att jag måste korrigera det. Det är 45 000 nu. Hur gör man det?
Mm.
Ja, men vi har varit i det vi kallar hypergrowth. På vanlig svenska är det väl en enorm tillväxt liksom, i 6-7 år nu. Och vi tror nog att vi kommer vara det i några år till.
Mm.
Det gör att vi anställer någonstans mellan 100-150 människor i månaden. Och de ska då på något sätt hittas, eller så ska de hitta oss, så ska de screenas och så ska de intervjuas kanske en eller två gånger. Beroende på vad det är för roll så kanske de också ska testas eller skicka arbetsprover. Mm. Och då har man 100 dedikerade in-house-rekryterare som ska hitta alla de här människorna, för de ska hittas över hela världen.
Just det.
Och så behöver det vara rätt personer och så ska det helst vara liksom en culture add-on.
Men har ni algoritmer som läser eller...
Mer och mer som hjälper till. Tester som hjälper oss att hitta människor. Algoritmer som hjälper oss. Men som sagt, du vill ju inte missa någon ansökningshandling. Mm. Du vill inte missa någon som skulle kunna vara fantastiskt rätt för oss. Så det är inte bara av godo att få så många ansökningshandlingar spontant, för att vi rekryterar fortfarande mer människor som vi hittar genom framåtlutad search än söker. För att, att ha ett starkt arbetsgivarmärke och ett starkt varumärke är inte bara till godo, för då kan du söka människor som egentligen inte har en bakgrund, erfarenhet, profil som vi ens söker, utan de bombarderar oss i olika kanaler. Och varje ansökan kräver och förtjänar sin respekt och genomläsning på ett noggrant sätt, om inte en gång så kanske två. Så det tar väldigt mycket tid och det blir väldigt kostsamt. Ju mer så att säga AI och machine learning vi kan använda oss av och som vi kan lita på att vi inte missar någonting, desto bättre såklart. Men ju mer vi kan tala om vilka vi är och vilka roller och vilka egenskaper, vilka erfarenheter och vilka så att säga olika kompetenser, så att folk kan också säga, men jag ska nog inte söka, eller i alla fall inte de tjänsterna som är ute nu. Sen publicerar vi alla tjänster. Det finns inga så här, vi håller på dem eller då gömmer vi undan dem, utan alla går ut på vår hemsida och på Jobvite som är våran ATS idag, men som vi håller på att titta över och ser över. Men definitivt så att säga automatisera mer och mer, men lägga den där sista mänskliga handen på det för att inte missa. Så sofistikerad är inte tekniken än, att man bara kan förlita sig på den.
Har du sökt något jobb på Spotify, Johanna?
Säkert.
Ja, jag tror också att jag har det. Jag kommer inte ihåg men eller exakt vad det skulle ha varit, men jag är rätt övertygad om att jag...
Ja, men säkert.
Ja. Det hade varit värre. Ni sa så, och det var inte ens någon som svarade.
Nej, precis.
Men det betyder emellanåt att vi är inte så snabba som vi skulle vilja vara. Vi är inte heller så personliga som vi skulle vilja vara. För var och en som söker, så är det säkert så att de har ju tänkt igenom det och de har någon förhoppning. De vill ha ett personligt bemötande och professionellt och respektfullt. Och där lyckas inte vi alltid. Och det är ju vår ambition. Vi är medvetna och smärtsamvetna när vi inte gör det. Men vad jag tror att folk inte förstår, och vilket är svårt när man pratar med kollegor också som man har, som jobbar på stora, fina eller små, snabbrörliga svenska företag, när de säger så här, men du vet, vi har hypergrowth. Vi har gått från 30 anställda till 100 anställda i år. Man bara, herregud, då har ni alltså anställt lika många på ett år som vi gör på en dålig månad. Så det är svårt, men det är ju en förklaring, men det är ingen ursäkt. Det är klart att alla ska få ett svar och helst ett vettigt och ett professionellt bemötande. Men vi lyckas inte alltid.
Men hur har ni lyckats bygga ett så starkt employee brand? För ni toppar ju alltid såna här undersökningar.
Ja, men jag tror att det ligger i flera saker. Jag tror till viss del den här öppenheten och transparensen internt som börjar faktiskt med Martin och Daniel, men idag då mycket Daniel såklart som både grundare och vd, och att man från början liksom har kunnat förklara hur jobbar vi och vad jobbar vi med och vad är vårt uppdrag eller vad är vår mission eller vårt why eller vår purpose eller vårt syfte så att säga. Och det tror jag folk kan skriva under på. Jag tror också att vi har en produkt eller tjänst som folk tycker om och förstår och använder sig av. Så vi har rätt mycket till hjälp och på vägen där. Det vore ju dumt att säga så, nej. Det har vi inte. Jag tror att vi har kunnat använda oss av det. Det är dock en sanning, så jag tror inte du kan hitta på att vi jobbar med musik och så jobbar vi inte med musik. Och att liksom, vem vill inte vara med och spread the joy of music to the world? Och idag är det ju inte bara musik heller. Men, så det är en del. Det andra tror jag är att det finns vissa värden som vi ganska tidigt bestämde oss för att bygga på, som både är värderingar och våga vara ett värderingsbaserat företag med värderingsbaserat ledarskap. Men kunna paketera och förklara vad det innebär om du är kanske inte från Sverige. Och jag har velat jobba med mer autonomt alltså sätt, och där en god idé är en god idé vem som än kommer med den, och där ledarskapet kanske mer inlyssnande och delegerande och bekräftande och så vidare. Och där har vi som svenska organisationer väldigt mycket fördelar, och det spelar ingen roll om du kallar det TOC eller TQM eller Lean eller Agile. Mycket av det som beskrivs där, och vi vet ju genom forskning att det är fyra saker som motiverar människor var man än kommer från, vilken ålder det är. Det är ju autonomy, det är ju competence, det är belonging och det är benevolence. Och översätter man det så är det ganska mycket svenskt ledarskap de sista 100 åren. Och det här
benevolence.
Som man vill jobba för någonting som är ett större syfte, så att det inte bara är så här vi ska tjäna pengar till aktieägarna. Och inte att det ska vara så här påkistat CSR, utan det ska vara någon form av social impact eller något större, högre värde på något sätt. Och som är autentiskt, såklart. Och där ligger svenska företag i framkant, har varit lite dåliga på att paketera och tala om det. Utan då har det kommit något managementlitteratur och som man sålt det, och så konsult liksom varit där. Så jag tror att det är också en del, så det är de två delarna. Så egentligen inte så mycket kopplat till oss, utan mer så här, det här är ju vi. Mm. Och sen så tror jag det sista är att vi har jobbat väldigt nära med varumärke och arbetsgivarmärke, för jag tror inte att de två sakerna kan gå isär, utan då blir det liksom där vi säger att vi är någonting, vi uppfattas att vi är något annat och vill vara något tredje. Det är inte skönt, medan vi emellan så säger det här är som sagt inte ett dukat bord, du får vara med. Kommer fortfarande vara en hyfsat stor fisk i ett ganska litet akvarium. Du kan fortfarande göra skillnad. Vi är inte så intresserade av dina titlar. Vi är inte särskilt hierarkiskt. Det är en otroligt rolig resa. Vi är fortfarande i början på den. Så kom och var med och påverka. Och den storyn tror jag att vi har gjort. Och sen så släppte vi ju allting som heter liksom hashtaggar och Life at Spot fritt. Så att alla medarbetare kan lägga upp. Så det blir ju inte ett filter. Det finns heller ingen censur. Det finns inte massa saker. Och det tror jag folk har otroligt känsliga morrhår. Kan känna av så här, det här verkar autentiskt, det här är. Och sen får de ta ansvar så här, kommer jag kunna trivas där, kommer jag kunna växa där, kommer jag kunna bidra, kommer jag må bra, och sen viktigt också, kommer jag ha roligt där. Så jag tror de sakerna, och sen vet ju att folk vill jobba med andra smarta människor. Här finns väldigt mycket smarta människor. Folk vill jobba med det som kanske är ny teknik. Här finns väldigt mycket ny teknik, och den tekniken dessutom många gånger uppfunnen här. Man vill kanske inte sätta sig finlira, och de flesta människor känner så här, det är, så har vi alltid gjort här. Vi har ju aldrig gjort någonting, för vi gör saker som inte har gjorts innan när det kom till streamad musik och så vidare. Så jag tror att mycket har hjälpt oss på vägen. Sen så tror jag ju att vi kanske tagit hand om de sakerna som också talar för oss. Men man får vara väldigt ödmjuk. Det där kan förändra sig. Det kan gå fort liksom, att inte vara attraktiv och inte vara i ropet och inte ha en kultur eller ett ledarskap eller en tillväxt eller ny teknik som alla vill jobba med.
Men kan inte du dela med dig av tre tips som gör att man sticker ut när man söker jobb då? Är det att skicka ett vanligt brev med rosa brevpapper?
Nej, väldigt basalt, väldigt enkelt. Tips nummer ett är det här. Det är väldigt bra om det är väldigt tydligt, kanske till och med uppe i det vänstra hörnet är ditt namn, din mailadress och ditt telefonnummer. Döm om min förvåning och alla rekryterare och rekryterarens chefer att ibland när man har läst en ansökan som man tycker är jättebra, att man inte kan hitta kontaktuppgifterna till personen.
Det är sant.
Eller att det tar lång tid att hitta dem. Och då blir man ju, kan jag säga så här, om jag inte ska svära nu, man kan bli tokig på att det ska vara så svårt då. Och då kan man nästan tänka så här, nej men den här människan, kan den inte liksom paketera sig själv, så kan man ju inte ta in den. Men då får man ju tänka om igen. Så redigt vem man är och hur vi får tag i dig om du nu har skrivit en jättefin ansökan. Den andra delen är inte så långt liksom. Gärna kanske ett halvt A4 om vem du är, lite personligare, det som vi förr kallar säljbrev. Och sen väldigt redigt som man kan följa eller tydligt, oavsett om det är på en skärm eller om det då är liksom någon form av automatisering eller om du har printat ut och läser i papper beroende på vem du är. Så här, det här är vad jag har gjort och det är det här jag vill framhäva. Sen är det faktiskt en smaksak. Det här kan ni få tusen olika. Vill man ha så här löptext vad det har inneburit, eller vill man ha det på själva intervjun, eller ska man bara skriva rubriker? Det kan man inte ge något råd om. Varje rekryterare och varje rekryterande chef har lite olika smak. Men kort, koncist, tydligt, så att man fattar att det finns en röd tråd. Och sen det sista, ja men ibland, beroende på vad det är för tjänst, är det väl bra. Men jag tror det där rosa pappret, eller göra din ansökan till en discoboll, eller skriva hela din ansökan i en låtlistform. Det är jättekreativt. Men om man får 45 000 ansökan, det är ganska jobbigt faktiskt. Så det som jag inte hade sagt för 20 år sedan, så kan ni räkna ut hur länge jag hållit på med detta. Då hade jag sagt så här, det är bara exceptionellt snygga människor som sätter till ett foto. Idag skulle jag säga det där fotot också ganska hjälpsamt, för när man ska hämta någon i receptionen eller när man ska få en uppfattning liksom, man ska prata om en person innan alla träffat den, så är det faktiskt inte så dumt att, och också om du råkar ha folk från alla nationaliteter, så kanske du inte vet ens med ett förnamn från en del av världen som du inte har besökt eller haft en kollega från innan. Det kan faktiskt vara bra med ett foto för att veta ungefär vad man ska hämta i receptionen. För man vill inte att någon part ska börja med någon pinsamhet, för det blir oftast ingen bra samtal då, för då ska den ena, antingen rekryteraren eller den som ska bli intervjuad, ska hämta hem det. Så när båda är avslappnade, båda är sitt bästa jag, får man till de bästa intervjuerna. Så ett väldigt tråkiga råd faktiskt. keep it simple, crisp och gör det själv kontaktbar. Mm. Enkelt. Ja, det tror jag.
Bra tips. Mm. Vi har en fråga från vår förra gäst. Vad är lycka för dig och vad är ditt största mål i livet? En sån här liten fråga.
Riktig lycka för mig är, och det var länge sedan nu, men riktig lycka för mig är att forsarna i en stor, vit, jättehärlig fors. Mm. Och jag måste faktiskt göra det snart igen, för annars kan jag inte säga att det är ett av mina favoritintressen, för att det var länge sedan. Och jag tror att det slutade inte så mycket på grund av jobb eller att jag blev vuxen eller jag blev rädd eller någonting annat, utan för att jag tror att jag har nästan gjort alla forsar i världen som jag vill göra.
Mm.
Men den där hissnande, jag har kontroll men ändå inte kontroll, och vara ute i naturen och allt man ser är vackert men du måste fokusera. Det finns någonting att säga om the power of focus som är otroligt. Du kan inte tänka på något annat, du kan inte bekymra dig någonting annat, utan det är där och då och det är du och team, och det är en ganska stark fors och du är en ganska liten person. Det gör mig riktigt lycklig.
Mm-hmm. Jag har gjort det 2 gånger och jag kan instämma.
Har du en fråga vi kan skicka med till vår nästa gäst?
Jag har en fråga till er nästa gäst utan att veta vem den är. Men det är, vad är det du inte skulle göra idag som du tyckte var otroligt smart när du var 25?
Bra fråga.
Perfekt. Stort tack Katarina för att du har gästat Uppstickarna och berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det har varit superspännande att höra. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna ett betyg eller en rekommendation. Du hittar oss på Facebook och Instagram och där du kan höra av dig med frågor eller önskegäster. Tack för oss.
Tack så mycket.
Tack så hemskt mycket.
I den här podden lär jag dig att snacka snyggt. Jag tar retoriken från talarstolen till din vardag. Och ännu bättre, dina öron. Hur löneförhandlar man och hur gör du slut med en kompis? Hur skryter man snyggt under en anställningsintervju? Jag, Elaine Eksvärd, är retorikexperten i din bakficka som visar kommunikationsknepen till din vardag. Visst låter det bra? Vi hörs i Snacka snyggt.